Jaha, kära vänner. Kan ni tänka er när profeten Esra, när han undervisade utanför huvudporten i Jerusalems murar, så byggde man en ställning så han satt lite högre. Det här är för mig idealbilden. Ja, inte för mig, men han satt i alla fall på ställningen. Och så hade han en 6-7 namngivna bröder medan han predikade, som gick runt vid borden och förklarade, förstod du vad han sa nu, så fick man igång samtalet vid borden. Och det fantastiska är, han började på morgonen och slutade på kvällen, och hela församlingen stod upp under tiden han undervisade. De var på tårna liksom för att få lära sig och lyssna och så vidare. Ja, det var inte särskilt roligt. Men är man så gammal som jag, vet ni, då har man råd att göra bort sig. Jag brukar säga att det kan vara tips till Birger när det är sådana här samlingar. Så det är livsfarligt liksom att ha kaffe mitt i. Utan jag vet, det försvinner folk i en kvart. Jag brukar säga, res på er, säg halleluja och så sätter du igen. Då går det snabbt, då går det undan. Hörrni, det där var den sista bilden. Förstår ni skillnaden då nu att vi är döpta till Kristus? Det ingår alltså i brude- eller bröllopsceremonin. Varför är det så tyst om Jesu återkomst? Det här är ett ord jag får höra, jag kan säga, överallt. Överallt. Vi får aldrig höra någonting och vi vet ingenting och så vidare och så vidare. Och jag tror alltså att det kanske var så på 70-talet, jag vet inte. För jag var inte med i de här sammanhangen då, men kanske var det så att man var lite ensidig i förkunnelsen, jag vet inte. Jag hör människor vittnar om att de blev skrämda av budskapet. Man blev rädd för att Jesus skulle komma tillbaka. Och jag bestämde mig när jag började att förkunna ordet, så jag vill inte skrämma någon in i Guds rike, va? Utan jag ville tala om istället. Min utgångspunkt har under alla dessa år varit att vi ska på bröllop. Vi ska på bröllop. Och jag vet, när min fru och jag, vi har varit gifta i 63 år. Det är min fru i första äktenskapet. Och när vi skulle gifta oss då inför bröllopet, det var bara det handlade om. Kläder, bröllopsklänning, svart kostym, svarta skor, blommor, osakallelsen. Har du tänkt på det? Har du skrivit någon osakallelse? Nu är det tips här. Vad har du för namn på osakallelsen som du gärna vill se vara med på bröllopet? Börja med det. Jag var i en församling, det många år sedan nu, men jag glömmer aldrig det. Det var en missionsförsamling uppåt landet någonstans, och jag skulle undervisa ungdomarna och vi höll till i gymnastiksalen, så att alla satt på golvet, ungarna, en hel skrälldus med ungar, tonåringar. Och så sa ungdomspassaren, innan du börjar dagen, sa han, så vill jag bara berätta för dig att för ett år sedan så hade vi ett samtal. Vi satt här på golvet allihopa och så bestämde vi oss för att vi skulle göra en lista till nästa gång på vilka på högstadiet eller gymnasiet, vad det var, vilka är det som vi vill se frälsta och med i församlingen. Nu har det gått ett år och jag glömmer aldrig när unga pastorn, när han sa så här, gjorde han gesten, och här dagen, här sitter 70 utav dem som vi skrev upp på listan. På ett år hade alla utom en, alla hade kommit med i församlingen därför att man hade en OSA-lista. Det kan ju vara ett tips för dig i ditt själavinnande. Jag har gett några siffror här, jag brukar nämna dem. Om jag hade fått kallelse nu att komma hit i helgen och tala om dop, så kan jag hitta 20 stycken bibelrum där det står om dopet. 20 stycken. Om jag skulle undervisa om den helige ande så hittar jag en 6-7 gånger i Bibeln. Det står inte mera, men vi har ändå en tydlig lära om varför vi firar Herrens måltid och varför vi döper. Jesu återkomst. Jag har en bibel hemma som heter The Second Coming Bible. Det är en amerikansk bibel. Man har i den då plockat ut alla bibelverser som handlar om Jesu återkomst. Och så har man satt ihop dem till en egen bibel som bara handlar om Jesu återkomst. Och där talas det om Jesu återkomst 565 gånger. Det är den näst största temat i Bibeln som man sällan predikar över. Förstår ni hur viktigt det är, det profetiska ordet alltså? Nu kan man ju akta sig för att spekulera och all vår kunskap är ett styckverk. Och därför får man ju vara väldigt förståndig och vislig när man talar i de här ämnena. Men ändå försöka. Det här har jag hittat i bibelordet och det brukar jag berätta om. Och jag tror att det är så här. Va? I många fall finns det olika teorier om samma sak. Och då brukar jag redovisa de andra skolorna vad de tror. Och så får åhörarna själv gå hem och läsa sin bibel och skaffa sig en egen uppfattning. Men det näst största ämnet i Bibeln är inte på tapeten. Jag ska inte stå och predika om Jesu återkomst varje gudstjänst. För då var det snart tomt i kyrkan. Men jag menar någon eller några gånger om året. Och inte bara ett ord. Nu får ni skärpa er vänner. Ni vet ju liksom att Jesus kommer snart. Va? Det räcker inte. Utan undervisa i Guds ord inför Jesu återkomst. Det är Bibelns näst största orsak eller ämne. Orsaken kan vara, jag vet inte för jag var inte med, men jag har förstått genom vittnesbörd att det var en osund förkunnelse, skrämselpredikningar. Och då tycker jag att vi ska återuppta den här frågan eftersom tidstecknen visar att Jesu återkomst är nära. Och nu tänker jag gå igenom det lite grann, olika tidstecknen. Därför att det här ska ni veta, det jag säger nu om tidstecken och Jesu återkomst, det tas inte väl emot i alla kyrkor. Det ska ni veta. Det är en kamp. Och det, jag har ju mina bekanta resande förkunnare som jag känner väl. Vi känner samma sak runt när vi reser runt. Det är en kamp, därför att det här är inte det som är inne. Och en del som jag kallar villolärare som dyker upp idag, det är ju sånt jag fick lära mig som Jehovas vittnen. Där fick jag, det dyker upp nu i en ny skepnad. Och därför är det så viktigt liksom att vi förkunnar det profetiska ordet. Och att verkligen be Gud om vägledning så att det blir rätt det som sägs. Väck liv i och lyft fram profeterna. Amos 3:7. Ty Herren gör ingenting utan att ha först uppenbarat sin hemlighet för sina tjänare profeterna. Det där betyder det står. Så det som händer ute i världen idag och på olika håll bland folk och bland människor och vad det nu kan vara för någonting, det står redan i bibelordet. Herren har talat om för profeterna vad det ska vara, hur det ska ske i den yttersta tiden när Jesus kommer tillbaka. Det står här, så det är bara att leta. Och jag håller på att leta i 60 år. 1958 la Herren en kallelse på mitt liv. Och den har jag försökt att vara trogen ända sedan dess för att se vad bibelordet säger om den sista tiden. Och jag kan nog säga, jag har trampat i klaveret vid ett och annat tillfälle. Jag kommer ihåg när det talades om 10 konungars riket. Det var en trend på den tiden, 70-80-talet. Att det var 10 länder här i Europa som skulle bli antikrists nya rike. Och de var 3 och så kom det till några och så var de 8. Så kom det 2 till, eller en till, en till, så var de 9. Och tänkte, gode Gud, nu kommer det bara en till. Så har profetian gått i fullbordan. Idag är vi 27 stycken. Och det var ju liksom att trampa i klaveret. Va? Men det får ju inte göra att vi slutar att forska i skrifterna. Och ni vet de profeterna som Herren reste på den tiden. Profetkallelsen, den gäller idag också. Och jag brukar ju ta enkel matematik, jag vet hur många vi är. Men vi säger att vi är 90 stycken här då. 9 andliga och nådegåvor. Då finns det alltså 10 här som har profetens gåva. Var är du? Här finns 10 stycken som har en kallelse av Gud att be för sjuka. Vi var ute och åt här, Ingvar och jag, strax innan mötet här. Det var en människa, en man i serveringen som var sjuk. Vi la händerna på honom och bad för honom. Om han blev frisk, det vet jag inte. Men det är vår skyldighet. Jag har rest en hel del i Orienten också och bortåt och bett för människor. Där vet jag, när man har lagt händerna på folk så drösar de i backen. När jag gör det här hemma är det ingen som faller. Det kom hem en missionär från Afrika som pratade med pastorn. Vi hade förbön. Fick jag, det var inte vår pastor men i ett annat sammanhang. Och den här missionären undrade varför det hände så lite. Ja, det tål att tänka på. Så skildes man åt och så gick det väl en tid och så kom missionären tillbaka. Och så sa hon, goda pastorn, sa hon, nu vet jag vad det är, sa hon. Där nere, där är det på liv och död. Här hemma, här tror vi i det på princip. Vi tror på det i princip. Alltså de här olika tjänsterna, de andliga tjänsterna. Och du har dem. Nu ska jag inte predika den här gången, men det står på 4 olika ställen. Och det gäller dig, va? Det står att redan i moderlivet utvalde jag dig. Så när du var så liten som en spermie eller ett ägg bara, redan där utvalde Gud dig till en viss tjänst. Och han la ner alla de gåvor som du skulle behöva. Andliga nådegåvor, drivkraftsgåvor eller tjänstegåvor. La han ner därför att du skulle kunna göra ett bra jobb. Och de gåvorna, nu vet när vi står inför vår Herre en dag. Så är det inte fråga om frälsningen för den har vi gratis i Jesu blod. Va? Utan den enda frågan är som ställs är. Vad gjorde du med pundet jag gav dig? Alla fick det redan i moderlivet. Det är det enda som vi ska svara upp för. Så öva det. Jag har trampat i klaveret. Öva dig. Det är ingen gottepåse, det är ingen fredagsmys som är för dig bara. Utan det är för att andra behöver det. Jag behöver få känna dina gåvor. Jag nämner nu kan jag säga, det är det som driver mig. Jag har en kallelse och jag vet att jag kommer att få stå till svars för den en dag. Och jag vill kunna ha ett bra svar den dagen. Det här, vänner, det är det som skapar väckelsen ute i här. Någon gång på 50-talet kommer jag ihåg så bodde den familj i Södertälje, det skrevs mycket om den här familjen. De hade en 12-årig flicka, vad det var. Den tillhörde, jag tror att hon var syrisk ortodox, men det spelar ingen roll. det sa som henne att det kom olja ur hennes händer. De bodde i en liten etta nere i Södertälje. Och jag vet, för jag kommer ihåg på den tiden, hur det kom folk från hela Europa och knackade på dörren i den här lilla enplansvåningen. Bara för att hon skulle röra vid dem. Tänk om det kunde bli så i våra hem. Att folk verkligen kom för att de hade hört att du gick fram där det hände något. Nu viker jag av lite från manuset här. Jag skulle rekommendera dig när du kommer hem att läsa första Samuelsboken, det 10:e kapitlet. Första Samuelsboken, det 10:e kapitlet. Det är ett kapitel som berättar om hur man kan bli en sån människa. Det är ett kapitel där profeten Samuel har fått ett uppdrag ifrån Gud att smörja Saul till kung. Och jag tar bara valda delar ur kapitlet. Han smörjer honom inte med en liten flaska så här lite i pannan, utan man hade ett helt baggehorn, ett oljehorn, och hällde över vederbörande. Och när han har gjort det, och det är en bild på hur du är beklädd med den heliga ande. Och när han har gjort det så säger Samuel till Saul: Herren har smort dig till förste över sin egendom. Det betyder i ditt fall att han har smort dig till förste där du jobbar om dag på dagen. Om du sitter på kontor eller rika kassan eller i smörjgropen på en verkstad eller skolan eller vad du är. Han har smort dig till förste över sin egendom. Han är den som äger den platsen och du är hans ambassadör på den platsen. Och sen kan man se Saul, han blir ju helt förundrad över det här, men det följer ett antal tecken. Samuel säger, när du kommer dit och dit så ska det så ske, och när du kommer dit så händer det. Och han får se Saul att när han går den här vandringen så händer det här och det här. Så han förstår plötsligt att ja, det är ju sant. Det som Samuel sa till honom. Jag ska slå upp det. De bara tar versar här. Samuelsboken, det 10:e kapitlet. Och i den 6:e versen. Där är 1-81 jag läser, så det är en gammal bibel nu. Och Herrens ande ska komma över dig så att du också fattas av hänryckning liksom dem. Alltså de här han hade mött som var profetlärjungar och allting. Nu skulle Saul genomgå samma förvandling. Och så kommer de viktiga orden, och det här jag märker att, eller tycker att vi kommer inte loss i det. Och han säger så här: och du ska då bli förvandlad till en annan människa. Ni vet, vi har en förmåga att tycka att vi själva, varför ska vi ha med någon i kyrkan, vi har julkonsert och så där liksom lite extra, ja, du vet, vi är inte farliga liksom, så att vi är vanliga människor, va. Ja, det är vi inte alls det. En människa som har gett sitt liv till Jesus, som har gått ner som vi såg i dopgraven, begravt sin gamla människa, som är fylld med den heliga ande, som står upp till ett nytt liv i samverkan med Jesus. Det är ingen vanlig människa. Det är en annan människa. Och är du inte denna annan människa, ja, då ser du inte mycket hända omkring dig. Då är du en vanlig människa. Ja, då kan de ju gå till Karlsson där i den kåken då, eller Jönsson eller vad de heter. Det är också vanliga människor. Vi behöver nå en ny dimension. Jag brukar säga att alla bilar har ju en motor. Och det är ju bra att ha. Den heliga ande är bra att ha. Men en del bilar har en turbo till motorn. Och den turbon för mig, det är andedopet. Det är nästa nivå. För att kunna verka under andens ledning. Och det här är en, det måste födas genom en längtan i våra liv. Jag vill bli sån. Jag hade ju den här, nu ska det här inte handla om mig, va, men bara ett vittnesbörd. Jag hade ju den här längtan i många år. Jag reste runt och förkunnade. Men jag förstod, jag hade inte turbo.
Halleluja, ära var Jesus. Ja. Så säger Herren, jag är med er. Tro på mig, säger Herren, så ska ni få se vad jag förmår att göra.
Tack Jesus. Jag hade inte turbon. Och jag gick fram, vet jag, för förbön. I tältmöten och i andra möten och man la händerna på mig och man bad för mig och man sa, du har det då, du har det inombords, öppna munnen bara så kommer det. Jag stod där och öppnade, men det kom inte. Jo då, framme för ny förbön igen, nej, det kom inte. Och jag visste ju tant Ester, hur hon hade blivit andedöpt. Jag visste tant Hilma, gamla trokännarinnan som gick i hönsgården på gården och blev andedöpt. De fanns runt omkring mig. Och jag längtade efter. Och jag satt hemma en kväll. Frugan var bortrest. Jag satt ensam i tv-rummet. TVn var inte på. Det var en svart ruta. Men jag kommer ur tryckeribranschen. Jag är typograf till yrket. Det betyder att jag har satt bokstäver, blybokstäver och sånt där på den gamla goda tiden. Va? Och där när jag sitter helt ensam med en svart tv-ruta så ser jag på tv-skärmen en bokstav. Ett A eller vad det nu var. Och paff, så sa jag bara, A! Och så bytte det bokstav. Och så kom en ny bokstav. Och jag sa efter. Och det växlade snabbare och snabbare och snabbare. Och plötsligt så hade anden hittat den nyckel som behövdes för att förlösa mig i mitt andliga liv. Jag fick turbo. Varför jag berättar det här, det är för att jag vill att ni ska längta, ni som ännu inte har upplevt det här, längta efter det här. För det är den styrkan som första Samuelsboken 10 där berättar om. Det är det som är styrkan när vi talar med människor ute i världen. Du ska då bli förvandlad till en annan människa. Och denna annan människa, den här världen här ute, de är i desperat behov av det. Och Herren förvandlade. Då ska du göra vad tillfället ger vid handen. Ty Gud är med dig. Jag glömmer aldrig när jag läste John Wimbers, en av hans böcker. Gudstjänsten var slut. En bekant eller en medlem ska åka hem, ligger på motorvägen och kör. Och plötsligt säger Gud, sväng av i nästa vägskäl. Nej, jag ska hem. Sväng av i nästa avfart där. Ja, svänger av, stannar där uppe vid stoppskylten. Gud säger, kör in på macken där på andra sidan. Kör in på macken, parkerar. Och så säger Gud, du ska gå in genom den dörren där. Nej, det kan inte göra. Det står ju personal, förbjuden ingång. Det kan inte gå in. Du ska gå in genom den dörren. Och den här personen i församlingen går in där genom den dörren, sätter sig ett litet kyffe på en bensinstation, sitter bara där stilla. Plötsligt kommer en av personalen ut och liksom, vad rädd jag blir, vad gör du här? Ja, jag vet faktiskt inte. Men Gud sa till mig att jag skulle gå in och sätta mig här. Och då började den här personen att gråta. För vederbörande hade strax innan bett till Gud att skicka någon som kunde hjälpa han eller henne i hennes svåra situation. Turbon var på plats. Det här vänner, att tränga in i Guds orden så här i Jesaja 46:10. Jag förkunnar från början vad som ska komma och långt i förväg det som inte har skett. Jag säger mitt beslut ska gå i fullbordan. Allt vad jag vill det kommer jag att göra. Så det står här alltihopa. Profetorden om Israel, om Ukraina, Hesekiel, Gog-kriget, avfallet i församlingarna. Det står här alltihopa. Men är vi då vanliga människor, då märker vi inte det här. Och ni ska veta, det är en oerhört konstig känsla att stå inför en hel församling. Så jag tar inte illa upp nu, va? Men en hel församling. Och Jesus säger att fem av jungfrurna höll inte måttet. Nu kanske ni är de fem allihopa här som höll måttet. Men det är inte på lek, det är på allvar det här. Första krönikeboken av Issaskars söner och män som väl förstod tidstecknen och insåg vad Israel borde göra. 200 befälhavare där till alla deras stamfränder under deras befäl. Så det står här vänner alltihopa. Men jag vet ju att som tryckare då, gammal typograf, så vet jag att på 60-70-talet där lärde vi ju om, jag var ju en del i den processen, vi lärde folk att inte längre läsa texter utan bara titta på bilder. Och det här har ju då under några decennier resulterat i att de kristna inte heller läser bibelordet så mycket, va? Utan det är lättare att titta på bilder. Vi måste bli läsare. Det räcker inte med en liten urklippt lapp på kylskåpet från en dagenkalender eller någon annan kalender. För det är alltid bara positiva bibelord som vi sätter upp där. Därför att det sägs att Jesus talade mer om allvaret att gå förlorad än frälsningen. Han ägnade hela sitt liv åt att varna människor för att de inte skulle gå förlorade. Nu går jag in i Matteus 24. Ett allvarligt kapitel där Jesus svarar på lärjungarnas tre frågor. När ska det här ske? Alltså din återkomst. Det andra, när ska de här tidstecknen ske? Och när ska Jerusalems förstöring vara? Och han svarar, han säger ju inte då, det behöver ni inte oroa er för, jag fixar allt det där. Så håll inte på att prata om sånt liksom. Utan han använder hela det kapitlet och stora delar av det 25 kapitlet till att berätta om hur det ska vara i den sista tiden. Och i Matteus 24 så fortsätter Jesus sen i uppenbarelseboken, jag tror det är 6 kapitlet, där han talar om basunerna. Där blir han mer detaljerad i det han hade sagt i Matteus 24. Så det står allting om vi bara ger oss tid att läsa. Och nu till lärjungarna här, så delar Jesus upp, vi skulle kunna kalla det för allmänna tecken som har funnits under hela historien. Det är en grupp av tidstecken som alltid har funnits. Se till att ingen bedrar er, till många ska komma i mitt namn och säga jag är Messias och de ska leda många vilse. Alltså falska profeter eller förkunnare. Ni kommer att föra stridslarm och rykten om krig. Kan det vara Ukraina eller de andra länderna där nere i Afrika? Se då till att ni inte blir skrämda, till detta måste hända. Men därmed har slutet ännu inte kommit. Jag tror inte att vi är inne i födslovåndorna nu. Däremot tror jag att vi är inne i förverkarna. Födslovåndorna är för mig kapitel 4 i uppenbarelseboken och fram till och med 19. Vi är i avslutningen av kapitel 3 nu, Laodikeia-församlingen. Laodikeia betyder folkstyre, men den bästa översättningen av det ordet, det är folkets åsikter. Det är inte Gud längre som styrde i den församlingen, utan folket hade åsikter om hur det skulle göras. Till exempel om en församling gör slicka på fingret och känner vart det blåser, och så har man en doptradition som bjuder på både och. Då är det folkets åsikter som har kommit till tals, inte vad Gud har bestämt. Folk ska resa sig mot folk. Folk i det här fallet är etnos. Det är alltså etniska grupper. Kan vi säga kosovoalbaner mot kroater till exempel. Eller om det skulle ske svenska mot samer. Då är det etniska grupper. Och det ska bli krig, rike mot rike. Då är det länder det handlar om. Sovjet, Ukraina till exempel. Och det ska bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Hungersnöd. Jag håller på för fullt på min fritid och samlar in pengar till majs i Tanzania, där jag har jobbat under 3 år nu med att hjälpa den församlingen där nere. Och vi samlar in massor med pengar och köper majssäckar, och ihop med sociala myndigheterna så hittar vi de fattiga i byarna och städerna runt omkring, och så får de komma för att få mat i kyrkan. Vi vill ha alla komma till kyrkan. Hungersnöd, jordbävningar, Turkiet, Syrien, 50 000 döda här för några veckor sedan. Men detta är bara början på födslovåndan. Då ska man utlämna er till att misshandlas och dödas. Och ni som läser eller får Open Doors-rapporter till exempel. Ni vet hur många tusen är vis av kristna som dödas varje månad i olika länder runt världen. Och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då ska många komma på fall, och de ska förråda varandra och hata varandra. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten tilltar kommer kärleken att svalna hos de flesta. Men den som håller ut in till slutet ska bli frälst. Vi känner igen oss. Jag tänker på laglösheten, hur man nu... Man kan göra vissa brott och med vetskap om att man får inget straff för det längre. Va? Eller som de sa i den amerikanska valkampanjen för några gånger sedan, när presidenten, väljer vi honom till president, då kommer vi efter det inte att ha några brott längre i Amerika. Vi kommer bara att ha brottsorsaker. Orsaker till brott. Det här är alltså allmänna tecken, och de här har varit hela tiden från det Jesus sa det tills idag i vårt samhälle. Och den här tror jag bara med för att visa. Jag brukar köra ut såna här diagram. Det finns på Röda Korsets katastrofindex till exempel. Det finns mängder av såna här diagram där inte ett enda ett av dem visar att det blir bättre och bättre och bättre och bättre. Utan det går käpprätt åt skogen med alltihopa. Och jag brukar säga att bara Kristus kan rädda samhället. Det finns inget annat väg än att Jesus kommer tillbaka, räddar samhället, bygger upp sitt samhälle här på jorden igen. Så där kan du leta i din dator, så kan du få mängder av såna saker. Men det där var ju de första där som vi talade om, det var ju allmänna tecken. I det kapitlet ger han 2 stycken tidsbestämda tidstecken som ska ske. 2 stycken. Och det första är fikonträdets generation. Det andra är så som i Noas dagar. Det är 2 saker som Jesus talar om. Då är vi inne i den sista tiden. Det andra var ju allmänna tecken. Och läser jag här Matteus 24. Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut, så vet ni att sommaren är nära. Vet på grekiska, det heter ginoske. Det har alltså med allmän kunskap att göra, va? När ni ser allt detta, vet ni. Nu byter han det här till ett imperativ. Nu står det ginoskete. När ni ser allt detta, vilket då? Ja, det är det han har sagt från 1 till 31. Och fortsätter efter 36 och hela kapitlet ut och i nästa kapitel. När ni ser allt detta hända, då ginoskete, vet ni på samma sätt att han är nära står vid dörren. Det där ordet ginoskete, skulle jag översätta det så skulle jag säga, då är det er skyldighet att inse att nu kommer han snart. Så starkt är det här. Så att allt det som vi ser omkring oss och som vi så att säga kan koppla in i bibelordet, när vi ser det, då är det vår skyldighet att inse nu kommer han snart. Och jag hoppas ju då att den insikten skulle göra oss till ännu bättre själavinnare. Därför att vi har ett ansvar i kallelsen som alla har fått. Amen säger jag er. Detta släkte, det står genea, det står inte genos. Ibland när jag debatterat med folk så säger de att det där betyder inte det. Men då utgår man ifrån ett ord som inte har med det att göra. För i grundtexten står det genos. Det betyder att den generation som ser det här hända, den generationen ska få uppleva Jesu återkomst. Och man kopplar den här generationen till fikonträdet som är en bild på Israel. Herren använder ju olika träd för att tala om Israel. Fikonträdet här har med politik och att upprätta ett land att göra. Vinstocken har med Israels religiösa liv att göra. Olivträdet, Romarbrevet 11, har med Israels andliga liv att göra. Så att det här släktet som ser alltså fikonträdet komma till. Det är också intressant att Lukas han säger fikonträdet och alla andra träd. Säger han. Och tittar vi 1948 framåt så har över 100 kolonialländer blivit befriade från oket och blivit självständiga riken. Så Lukas kommentar där är väldigt viktig. Den släkten, det är släktet. När började det? Ja, då kan jag bara säga ja, sådär. Börjar 1948, en del säger det. Ja, det är möjligt. Men jag brukar säga att det är inte säkert att det var de som föddes 48. Det kan ju vara de som var i 20-årsåldern och som såg vad som hände. Så det finns ju alltså alltid en gråzon sådär hur vi ska... det går inte att slå fast, va? Men jag är övertygad om, Israel firar nu om några månader sin 75-årsdag. Hur långt är ett släkte, är genea? Hur långt är genea? Ja, jag kan titta då på Metusela, så var han 969 år. Ja. Om jag går in och tittar på Jesus släktregister i Matteus, där är de 42 ledarna och delar det med tiden från Abraham och fram till Jesus, så är det ungefär 46 år det handlar om ett släkte. Idag skulle jag vilja säga att ett släkte idag kan vara, ja, jag är 85, va? Så är 70, 80, 90 kanske, där omkring. Det är väl rätt som normalt, 70, 80, 90 år. Men det betyder alltså att det släkte som ser allt det här när det kommer samman, det släktet ska inte dö ut. Jag brukar säga då, om vi tar ett exempel med er bordsskiva här. En del säger att det var 48 det här, va? Ja, jag kan tänka mig att det var till exempel 1967 när de fick staden tillbaka. Det är en variant. Och därför kan vi inte slå fast, va? Men här går nu, nu har det gått 75 år. Idag är vi här. När Jesus kommer tillbaka här någonstans, det har jag inte en aning om. Jag hittar inte det i bibelordet, har inte hittat hittills. Men för mig är det viktiga. Vad tänker du att göra från den här dagen där vi står idag fram till dess att Jesus kommer tillbaka? Det är det viktiga. Det är det vi ska göra redskap för. Finns det anledning kanske att tänka om i sitt liv? Att hitta andra prioriteringar? Spurgeon sa vid tillfället till exempel, en dammig bibel är detsamma som en grumlig själ. William Booth han sa, Egentligen skulle varje frälsningssoldat få tillbringa ett dygn i helvetet för att veta varför han ska rädda människor. Det här släktet ska inte dö förrän allt det här händer. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Men om den dagen eller stunden vet ingen något. Och det får vi finna oss i. Håll inte på att spekulera. Går du in i datorn och tittar på Jesu återkomst, så kanske du får några miljoner förslag på datorn. Och allihop har varit hittills fel. Och alla kommer att vara fel i framtiden också. Därför att vi har inte löfte om morgondagen. Och därför är det idag som gäller, och den tid som ligger framför. Så det var en pelar, händelse som Jesus tar. Det andra är när han talar om några verser längre ner sen. Så som i Noas dagar. Ty som det var i Noas dagar, så ska det vara vid människosonens återkomst. Så människorna levde före floden, de åt och drack och gifte sig och blev bortgifta ända till den dag då Noa gick in i arken. Och de visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska människosonens ankomst vara. Vad var det som hände när Noa levde? Och jag vet i många år, vi pratar kanske 20-30 år utav bibelläsning, så tänkte jag, vad var det som hände? Så tänkte jag, ja, de åt och de drack, okej, giftes, bortgiftes, de gick till jobbet och kom hem, de var på semester. Och så kom jag på, det var nonchalansen, så hade jag svårt, trodde jag. Det var nonchalansen emot Guds ord, och så har det alltid varit. Men då finns det ett oerhört intressant folk som heter det judiska folket. Och de har vid sidan om Bibeln skrivit dagbok i alla år. Och den dagboken heter Talmud. Och den finns i olika utgåvor. Den finns med kommentarer, Mishna och Gemara och vad de heter, de olika kommentarerna. Och den har kommit ut nu. Talmud finns nu som en tjock tegelsten på engelska. Och när man då bläddrar i Talmud, framförallt den babyloniska som är den mest välkända, och bläddrar sig tillbaka till Noas dagar, och så läser man vad hände på Noas tid, så står det: på Noas tid kunde en man gifta sig med en man, och en kvinna kunde gifta sig med en kvinna. Regnbågsgenerationen. Förstår ni du hur allvarligt samhället är på glid idag? 4% vet man utav regnbågarna är sådär. Vad de nu är för någonting vet jag inte. Men de sägs vara sådär. Men de får det att synas som om hela Sverige var sådär. Jag kallar det för minoritetens tyranni av majoriteten. Men det här är ju sånt man inte får säga idag. Ja.
Jag tänkte, regnbåg, det är ju fel ord. De har ju inte regnbågen.
Nej. Vad har de då?
En falsk.
Ja, ja, en falsk, ja, ja. Men vi kallar det för regnbåg. De kallar sig själva för regnbågsgeneration.
Men det är ju missräckligt.
Ja. Och nu förstår ni, är ju det intressanta. Det är de här två tidsfästade pelarställena som Jesus anger. Det är de som är under angrepp i kristenheten idag. Och nu har jag inte en aning om vad ni tror i den här kyrkan, utan jag bara säger det som Herren har lagt på mitt hjärta. Så att jag blandar mig inte i det, va. Men idag finns det ju förkunnare, va, som säger att vi ska inte till himlen. Det är en vanlig förkunnelse idag. En annan vanlig förkunnelse är idag: det blir inget uppryckande. En annan, allt det här finns på nätet. Det är inga hemligheter. Det är bara att sätta sig ner och lyssna. För det är vad jag hittar alla de här predikningarna. En annan säger att vi ska vara med om hela vedermödan. Sen kommer Jesus tillbaka. Och då tänker jag så här, ska vi vara med om vedermödan? Det är ju tvärs emot Guds ord, därför att de här olika orden som har med dom och att dömas att göra, de säger att vi ska vara befriade ifrån vedermödan. Och om sen Jesus kommer tillbaka, som den läraren säger, då måste det ju, med sina mångtusen heliga, då måste det ju i all sin dag ha funnits ett uppryckande innan. Eller hur? Annars kan vi inte komma tillbaks om vi inte har blivit uppryckta först. En broder som, jag säger inga namn sådär, men han, efter ett möte kom det fram en broder till honom. Han hade predikat om det här. Så säger den här mannen i publiken: du är en villolärare. Ja. Du säger att det står att vi ska ryckas upp. Det finns ingenstans i Bibeln att vi ska ryckas upp. Det finns inget sånt ställe. Och eftersom min vän är påläst, så tog han sin Bibel och så slog han upp första Thessalonikerbrevet 4. Och så sa han bara: du, kan du läsa två verser här för mig? Och så läste han det här där det står om ett uppryckande. Alla hörde nog inte, så vill du läsa det en gång till? Så fick han läsa samma ord en gång till. Men jag kan förstå, den brodern eller den mannen hade alltså hört någonstans att det inte ska bli något uppryckande. Och plötsligt så är det då liksom det som gäller. Jag som gammalt Jehovas vittne, va, vi skulle ju inte till himlen. Vi trodde inte ett skvatt på det. Utan vi ska, Herren ska rädda oss genom Harmageddon. Och sen är det bara Jehovas vittnen som går in i tusenårsriket och så vidare. Uppenbarelseboken säger en annan skola. Den behöver vi överhuvudtaget inte ägna oss åt. Därför att det har skett alltihopa. Det ordet har skett, det heter grekiska, nu tappar jag ordet. Ja, det är ett grekiskt ord i alla fall som betyder det har redan skett. Det betyder att allt det som står i uppenbarelseboken med alla krig och allt det här som den berättar om, och hemskheter och det. Det skedde år 70 efter Kristus när Jerusalems förstöring skedde. Så vi behöver inte oroa oss för antikrist. Det blir inget kontantlöst samhälle och allt det här som vi läser om. Va? En del säger att det här nya, ja, det som jag, alltså jag kan säga så här, jag, det jag tror, det tror 96% utav alla pentekostalister. Vi tror alla de går in på Foursquare eller Assemblies of God. Det jag predikar, det är vad alla pingstvänner tror, va. Och för oss är det viktigt då att nu finns det en man som heter Darby som skapade Darbyismen. Och nu säger man att det var Darby som hittade på allt det här som man har trott på tidigare. Men före Darby, säger man, har ingen förkunnare predikat om det här. Och när jag hörde det på en pastorskonferens så blev jag så irriterad att Gud välsigne dig, syster. Blev jag så irriterad så jag satte mig och gick igenom kyrkofäderna, och den boken, den är slutsåld, heter Redo för mötet i skyn. Då gick jag igenom 30 stycken efter Paulus, och 30 stycken utav kyrkofäderna har sagt precis det jag säger. Och ändå säger man att det är aldrig någon som har sagt någonting om det här. Det grekiska ordet var preterism. Preterism. Så vad man gör, alltså, man förklarar att Israel är här och Jesu återkomst, det behöver vi inte bry oss om. Det här med Noa-generationen, det vi ser nu, det är fullt acceptabelt. Det har vi exempel på hur det här accepteras idag i olika samfund och på olika sätt. Så man går medvetet in idag för att skjuta sönder de här två pelarställena som Jesus själv har sagt ska vara kännetecken på den sista tiden. Är de två där. Att få möta Jesus är det kristna hoppet. Låt inte era hjärtan oroas.
Tala i micken.
Tro på Gud, tro på mig. I min faders hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er. Och om jag än går bort och bereder plats åt er ska jag komma tillbaka och ta er till mig för att ni ska vara där jag är. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas sa, Herre, vi vet inte vart du går och hur kan vi då känna vägen? Jesus sa till honom, jag är vägen, sanningen och livet, kommer till Fadern och är utom genom mig. Och så finns det de som säger att det blir inget uppryckande. Det blir inget himmelsfärd. Vi ska inte till himlen överhuvudtaget. Så att det gäller idag att veta vad vi tror på för någonting. Och det är det här vi som Israels vänner försöker att hålla den här flaggan uppe liksom, hela tiden med olika förkunnare som kan bistå i studiet och forskningen utav de här profetiorna. Ja, jag tror vi ska sluta där, Birger. 5:30. Det var lite vad jag hade på hjärtat. Jag kommer imorgon att fortsätta med de här tankarna och uppmuntran och så. Tack för att ni kom. Gud välsigne er.